Välkomna till Samtidigt, fredagen den 27 november. Jag vill börja med att tacka er för ert tålamod. Ni har väntat länge, så här länge har ni inte väntat på ett avsnitt sedan vårt sommaruppehåll. Och det kommer sig av att vi spelade in både onsdagsavsnittet och fredagsavsnittet i måndags. Men det blev fel på ljudupptagningen, så att det höll alldeles för dålig kvalitet för att den här fina kvalitetspodden skulle kunna släppa det. Men nu är vi tillbaka, bättre än någonsin. Välkommen säger jag till Dick Eriksson.
Tackar.
Och Linus Bylund.
Tack så mycket.
Och jag heter Erik Dahlin och jag är jingelmästare. Idag ska vi prata om assimilation. Man kanske också kan säga assimilering. Men man kan definitivt inte säga integration om man menar assimilation. Och det här måste vi reda ut. Anledningen till att vi reder ut det just idag, det är att Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Nike Örbrink, hon skrev en debattartikel i Expressen tror jag var, för någon vecka sedan, lite drygt. Att hon tyckte att man skulle i Sverige gå över till assimilering istället för integrering. Och då trampade hon i klaveret, i alla fall enligt 38 kristdemokrater som gav henne svar på tal. Men Dick, vem har rätt i det här egentligen?
Men hon har ju rätt naturligtvis. Men det åskådliggörs väldigt tydligt av hur den svenska debatten ser ut med den här ungdomsförbundsordförande och hennes partikamrater då, som anser att hon har helt fel och att det är farligt att använda assimilering. Jag tycker det speglar väldigt bra hur svensk debatt ser ut och har sett ut framför allt. Så att det är bra att ta utgångspunkt där tycker jag.
Linus, om jag får fråga dig, vad står Sverigedemokraterna i den här frågan? Ni var ju väldigt tydliga med att det är assimilering som gäller. Sen mjuknar ni lite grann.
Nej, det ska jag inte säga, men jag kan redogöra för det. Alltså, vad som har skiftat något under åren, det är hur lite eller mycket vi har använt begreppet integration när vi egentligen menat assimilering. Och det beror ju på att när man för den här typen av politisk kamp så måste man ibland anpassa sig lite till läget. Det var ju under ganska lång tid så var det helt omöjligt att prata om assimilation, därför att den som tog emot budskapet inte förstod vad man menade. Men det är ju helt korrekt att det betyder ju en helt annan sak än integration. Men i en övergångsperiod från kanske för några år sedan fram till kanske om några år, så kommer de här begreppen att vara luddiga. Jag tror inte att gemene man på gatan, om man frågar vilket politikområde är det som man pratar om när människor ska ta seden dit de kommer, då kommer de tro att det är integration, trots att det egentligen är assimilation.
Ja, jag gjorde en liten jämförelse. Kan det vara på Twitter som jag var ute och fäktades?
Det var det säkert, ja. Det brukar vara där.
I alla fall, jag skrev då att judarna är integrerade i Sverige eftersom det är faktiskt lagligt att utföra manlig omskärelse. Och det tror inte jag att det hade varit om judar inte hade varit en accepterad minoritet i Sverige. Och då ställde jag den retoriska frågan, är vi också beredda att integrera muslimer på samma sätt och göra månggifte lagligt i Sverige? Är det så man ska resonera, Dick, eller är jag ute och cyklar här?
Nej, alltså jag tycker det är en anledning till att det här är lite komplicerat. Det är att det också handlar om en volymfråga, också detta. För att är det en liten grupp som har en annan kulturell riktning så att säga, och de i övrigt lever enligt normerna så att säga, då är det liksom inget problem. Sen är det inte då manlig omskärelse då, till skillnad från kvinnlig, som är ett mycket större och allvarligare ingrepp så att säga, som man inte kan tolerera. Så då kunde man göra lite kan man göra liksom inte, ta ett hänsyn till det. Men när det blir en väldigt stor grupp som har invandrat till Sverige, då, som den muslimska gruppen är med flera hundratusen personer, då blir det liksom en annan sak. Mm. Det blir liksom, det får en annan påverkan på det svenska samhället när det blir en betydligt större grupp som använder sig av det här och tillämpar avvikelser från det svenska normsystemet. Och det där finns ju belagt i många vetenskapliga studier att när en diaspora, alltså en grupp människor från en annan kultur, kommer till en ny plats, ju större den diasporan är, ju fler personer den omfattar, ju större volym det är, ju svårare är den att integrera i det nya samhället. Och det gör ju då att då måste det omgivande samhället ställa mycket hårdare krav på de människorna, att de måste anpassa sig till det nya samhället, som man kanske inte hade behövt göra om det var några hundra personer.
Och sen är frågan också vad man ska anpassa sig till. Jag tänker att det är väl inget problem om en massa personer i Sverige firar ramadan istället för att fira jul, för det är någonting man gör privat i hemmet. Mm. Det är inte heller förbjudet att inte äta fläskkött till exempel. Det kan man ju avstå själv om man vill. Även det kan man göra av andra skäl också, att man inte tycker om det. Men när det här kliver in då på områden där vi har en helt annan uppfattning i Sverige och där det påverkar lagstiftningen, mm. det är då det blir friktion. Mm. Men och då funderar jag på vem ska avgöra. Svaret jag fick på Twitter var att jo, men man behöver inte acceptera månggiften bara för att man accepterar manlig omskärelse. Men vem ska avgöra det? Mm. Vad säger du där, Linus? Vem ska avgöra det?
Ja, men du är inne på egentligen det jag tänkte lägga till Dick. För Dick hade ju en bra infallsvinkel här med volymen på den så att säga avvikande kulturen. Den är naturligtvis extremt viktig, men och i ett mångkulturellt samhälle får man också räkna med att det finns flera avvikande kulturer. Mm. Och då är antalet avvikande kulturer också intressant. Och nästa steg är då den kulturyttringens eventuella kollisionskurs med befintliga normer. Mm. För att ju mer privat en kulturell företeelse är, ju mindre offentlig den är och ju mindre den påverkar andra, desto mindre problematisk är den. Ja. Så är det ju i allmänhet. Ja. Och eftersom den judiska gruppen är, vad jag tidigare någon gång har sagt, både assimilerad och integrerad. Och du är inne på den här integrationsbiten, och det är helt korrekt. Eftersom vi har en lagstiftning som är delvis tillämpad, eller delvis på grund av den gruppen. Då skulle man kunna säga att de är elegant integrerade. Liksom. De är integrerade på ett sätt som inte gör särskilt stor skada överhuvudtaget faktiskt. Och det är ju för att den judiska gruppen är väldigt duktig på att smälta in och utan att göra avkall på allt sitt, men göra avkall på det som eventuellt är stötande för majoritetsbefolkningen. Nu vet inte jag vad det skulle kunna vara, men som en retorisk modell i alla fall.
Ja, alltså precis. För att det som nu diskuteras och anledningen till att assimilation blir allt viktigare att ta upp, det är ju liksom att vi har diskussion om slöja på småflickor i skolan, vi har bönutrop och alla möjliga olika och bönerum i offentliga lokaler. Alltså, det kommer alltså krav från en grupp på det offentliga samhället som just är utanför familjen. Mm. Och då blir det politik. För då blir det, ja, men om det ska vara ett bönerum på flygplatser eller i stadshus eller vad det nu är för krav. Varför ska vissa grupper kunna ställa specifika krav? Då blir det ju en politisk fråga om hur vi använder det offentliga rummet och vad som gäller i det offentliga rummet. Och då är det viktigt att ha en assimilationspolitik som utgår från och talar om för de människor som kommer nyanlända att i det här landet så gäller detta landets regler, dess kultur och traditioner. Och i det offentliga rummet så får man faktiskt acceptera det om man ska leva här. Och där har ju, jag tycker det är två fel med den invandringspolitik som förts under flera årtionden. Dels är det volymen. För att är det små volymer som det historiskt alltid har varit, då är det inga problem. Och det andra är att man inte har sagt till de som kommer att de måste anpassa sig. Utan snarare har man använt just integrationsordet för att tala om för folk att ni behöver inte bry er om hur svenskar ser på ert sätt att leva, utan ni kan leva som ni levde i hemlandet. Mm. Och det är ju en fullständig, ja, det är grotesk syn att ha det, inte minst med tanke på, om man tänker på att länder som Saudiarabien och sånt har liksom halshuggning på schemat. Då kanske inte det är sånt som ska komma till Sverige och tillämpas i Sverige, va? Så att här är det ju volymen och oförmågan att tala om för de som kommer till Sverige att de ska leva i så stor utsträckning som möjligt, och särskilt i det offentliga rummet, utefter svenska värderingar. Och jag hade förstått varför det skulle vara svårt och kontroversiellt att säga det till nyanlända människor. De vet ju att de kommer till det här landet.
Ja, vill du säga någonting där, Linus?
Ja, men jag vill prata om artikeln från KD:arna. Jag har en förklaring till varför de så totalt har missförstått det här. Får jag börja med det? Eller?
Ja, men gör det.
För att jag tycker att det är bra det här med, ett bra exempel är det här med speciell mat i skolan. Jag tror att de här kristdemokraterna som har skrivit den här motartikeln mot sin egen partikamrat Nike Örbring inte förstår egentligen vad assimilation handlar om. De tror att assimilation innebär massa tvång och massa hemskheter, för att det har de lärt sig i skolan att till exempel Hitler sysslade med. Mm. Och så är det ju ofta att man inte förstår man inte ett begrepp fullt ut, ja, då kan det vara främmande och konstigt. Men jag skulle vilja säga att det är ganska lätt med de här särkravsdebatterna vi har haft med till exempel speciell mat i skolan. Om man är för assimilation, då serverar man inte människor speciella maträtter utifrån deras religiösa behov eller särkrav, ska jag säga. Om man är för assimilation, eller förlåt, om man är för integration, då gör man ju det. Men om man förbjuder någon att äta någonting för att till exempel, eller man trycker i muslimska barn fläskkött i skolan, ja, då är det en tvångsassimilation, eller det är ett övergrepp, men bara som en liksom bildig modell att det finns en sorts assimilation i historien som är dålig. Och jag tror att de här kristdemokraterna hakar upp sig på att de ser inte att skilja mellan vad är assimilationstanken och vad har andra gjort som de har kallat det tidigare. Och den här semantiska missuppfattningsproblematiken har vi sett i många, väldigt många fall när det gäller nationalism, när det gäller en massa saker. Men just här tror jag att de här kristdemokraterna tror att Nike Örbring vill tvinga folk att äta fläskkött i princip.
Ja, det är liksom den missuppfattning, eller jag vet inte om det är eller om det är någon sorts medvetet dumhet, jag vet inte. För att, men det är ju det handlar om, att man inte ska tvinga det offentliga att anpassa sig till vissa gruppers krav. Och skolmaten är ju ett bra exempel där. Där är det kanske så att, vilket jag tycker är rimligt, att man har ett alternativ som inte innehåller kött. Och så har man ett alternativ som innehåller kött och fisk och så. Då har man liksom två alternativ, och oberoende av anledningen så har man de två att välja mellan. Men däremot att ha in det här, vad heter det, halalkött heter det, liksom specialversioner, att tvinga skolorna att ha det, det är fel. Utan här finns det ju liksom hela tiden ett sunt förnuft, hur man förhåller sig till vad som ska gälla och inte gälla. Och det som inte funkar, det är att komma och ställa massa krav. Särskilda krav för en viss grupps intressen.
Får jag flika in där? Mm. Ja, jag lyssnade på en podd, konkurrentpodd, God ton, där Eli Gönder var gäst. Mm. Och han hade en teori kring att man, alltså vissa folk har levt som minoriteter. Mm. Och andra folk har levt som majoriteter. Mm. Ta judarna till exempel. De har ju, det var ju väldigt, väldigt länge sedan de levde som majoritet i ett samhälle. Och därför så, nu är det mina ord, det var hans ord, men nu är det mina. Där kan jag tänka mig att de har liksom, det har varit en tyst överenskommelse. Ja, men om vi får idka omskärelse, så ska inte vi ha några andra krav på samhället. Vi ska inte bygga massa synagoger och vi ska inte kräva någon särbehandling och sådär, utan vi accepterar alla majoritetssamhällets normer och regler.
Men det är väl bara om man ger någon ett finger och de inte tar hela handen, då vet man att man är att lita på, så att säga, som grupp betraktat.
Ja.
Att man inte kräver mer och mer och mer och mer, det är ju det.
Precis, och hans exempel då med att sunnimuslimer däremot, sunnimuslimer som kommer från Irak, de har alltid levt i majoritet. Mm. Och så kommer de hit och då får de helt plötsligt inte bestämma, fast det vill de göra ändå. Och ännu värre blir det då när de kommer till ett jämställt samhälle. För då, männen då är ju dels vana att bestämma för att de är män, och sen så är de också vana att bestämma för att de alltid har tillhört majoriteten i sitt land.
För det haltar lite. All respekt för Eli Gönder, jag tycker han är väldigt klok på många sätt. Men det finns ju andra grupper som alltid har levt i minoritet, vilkas existens i majoritetssamhällen, jag ska inte säga alltid, men i väldigt stor utsträckning, väldigt ofta, brukar leda till någon typ av kulturella problem. Och då tänker jag primärt på romer. De har ju aldrig haft en överordnad status och kanske varit makthavare i ett imperium eller i en statsbyggnad, utan eller i en statsbildning, utan de har ju alltid, i alla fall vad jag vet, varit någon sorts minoritet i de samhällen de har levt i.
Men har de ställt så mycket krav?
Kanske inte. Det kanske är jag kanske tänker mer på en, vad ska vi säga, integrationssvårighet. Utmaning.
Precis. Men för jag håller med där, och jag sa i det här avsnittet som vi tvingades slopa ju, är ju just det att en skillnad mellan den muslimska kulturen och den kristna är att den kristna då med Jesus och det här har ju kommit ur en opposition, hade varit ett underläge i samhället och vuxit fram därifrån, medan då Muhammed, så som det berättas, var liksom en militär ledare som tog makten och innehade makten över statsapparaten, så att säga. Och därför är islam är ju fortfarande så att den politiska och den religiösa delen är ett, så att säga. Och man har makten, som sagt. Och då blir det väldigt svårt när delar av eller människor som är uppvuxen i den muslimska kulturen och just har den här, att vi, det är självklart att vi bestämmer. När de människor från den kulturen kommer till då den kristna kulturen och märker att det här stämmer ju inte alls, det här gäller ju inte alls de muslimska reglerna, då slår det slint hos en del. Och där måste man bli betydligt bättre på att från början förklara det, att här är det inte muslimska regler som gäller. Och där tycker jag ju då Macron, den franske presidenten, har varit väldigt bra nu den senaste månaden efter de senaste terrorattackerna med halshuggningar av lärare och andra i Frankrike, och varit väldigt tydlig med att i Frankrike gäller den sekulära principen i staten. Sen religion får man tillämpa privat, men i det offentliga så är det sekulärt i Frankrike. Och det har han stått upp väldigt starkt för, och tyvärr inte särskilt många. Löfven har inte gått ut till stöd för Macron till exempel. Men här borde man följa den franska och Macrons linje och tala om tydligt för alla vad det är som gäller. För att mycket av konflikterna tror jag också beror på att vår sida, vår kristna kultur i västlandet, har inte varit stolt och tillfreds med att tala om vad som gäller hos oss. Utan man säger, nej, men det är klart, ni får göra som ni vill, har varit liksom attityden. Och då är det bäddat för motsättningar och konflikter, särskilt om det är en kultur som den muslimska som är van att ha makten.
Linus, du ville...
Jag ville bara egentligen instämma med Dick, och det kan man ju se, alltså, att den judiska gruppen har så lätt att leva i västvärlden, i andra nationer än sin egen, eller i andra statsbildningar än sin egen, ska jag säga. De lever ju sin nation även i Sverige. Men det är ju att det är ju inte samma religion, men det är en väldigt närbesläktad religion som kristendomen. Vi kommer ju från samma böcker, så att säga. Så det tror jag, det är absolut. Sen är det ju, allt det här är väldigt mångfacetterat. Det finns olika skäl, eller det kanske finns 100 olika skäl för varje grupp. för varför de har lätt respektive mindre lätt att bli en del av ett nytt samhälle. Mm. Men jag tror absolut att det är en bra, en viktig pusselbit i alla fall.
Ja, på samma tema, eller som faktiskt som svar på Kristdemokraternas internbråk, så var det en man vid namn Heine, vad heter han i förnamn?
Andreas.
Andreas Heine, som skrev en artikel i syfte att reda ut och också påtala för alla att samtliga svenska partier är ute och cyklar i den frågan.
Jo, Andreas Johansson Heine är ju statsvetare och han har skrivit då i en krönika i Dagens Nyheters ledarsida om att partierna sätter ner foten om assimilation men förstår inte vad det är, menar han. Det är hans teori. Och det som är intressant med honom, det är ju att han tycker man ska använda ordet assimilation. Det är ju många som de här kristdemokraterna är rädda för att använda det överhuvudtaget. Men det tycker han ju att man ska göra. Och sen påtalar han då att när det gäller Sverigedemokraterna då, så menar han att partiet har ju förespråkat då assimilering men samtidigt har pratat då om att människor har en nedärvd essens och att detta är då en obegriplig åsiktskombination. Och så visar han då på Centerpartiet som talar om det multikulturella samhället men samtidigt har stämmobeslut då på att kriminalisera omskärelse, till exempel för judar. Då. Att här skär det sig mellan tolkningarna.
Mm. Jag blev ju väldigt besviken på Andreas Johansson Heine i och med den här artikeln. Jag kände att han har ju noll koll på vad Sverigedemokraterna tycker, och det är jäkligt tråkigt eftersom jag respekterar verkligen Andreas Johansson Heine väldigt mycket. Jag har haft en del med honom att göra genom åren och det är en mycket, mycket klok person. Han bör inte missförstå saker på det sätt som han har gjort. Och det var egentligen det här som Dick pratade om, att han skriver då: Sverigedemokraterna har under en lång tid varit det enda partiet som förespråkat assimilering, samtidigt som han också varit det enda partiet som hävdat att människor har en nedärvd essens. Det har ju inte med saken att göra överhuvudtaget. Alltså det här med nedärvd essens som stod i en tidigare version av principprogrammet, det var ju kopplat till att människor inte är blanka blad när de föds. Alltså en motreaktion mot den här idén om att allt är en social konstruktion. Utan du föddes som en viss person, jag föddes som en viss person, Dick föddes som en viss person. Om vi hade fått exakt samma förutsättningar i övrigt hade vi fortfarande blivit olika. Det är det nedärvd essens handlar om. Och läser man det stycket, Sverigedemokraterna och människan, i det principprogrammet, så kan man inte missförstå det om man inte är lite debil. Och det är inte Andreas Johansson Heine. Och därför tycker jag det är så jäkla tråkigt. Och sätt det i kombination med att vi då skriver i dåvarande principprogram och en massa andra texter att vi står för en öppen svenskhet där vi inte tycker att den kulturella identiteten och nationstillhörigheten sitter i gener eller sådana attribut överhuvudtaget eller ursprung. Det går ju inte att få ihop med den här vantolkningen av principprogrammet. Så jag tycker att hans artikel här kring hyckleriet kring assimilationen, lovvärd, extremt viktig i den här debatten, och tyvärr sabbar han den genom att fara med osanning. Och tyvärr så misstänker jag att den är avsiktlig, för jag tror inte att han är så dum att det skulle vara oavsiktlig. Det är jättetråkigt.
Nej.
Ja, då läser jag innantill här. Debil.
Jag tror inte att han är debil.
Nej, exakt. Men du tror uppenbarligen att jag är debil.
Måste jag säga det i sanning?
Jag
försöker vara snäll.
Men det är lätt utvecklingsstörd, psykiskt utvecklingsstörd, förståndshandikappad, efterbliven, sinnesslö.
Har jag sagt att du är debil?
Nej, men jag förstår inte det här fullt ut med den här nedärvda essensen. Och det tänkte jag att du skulle få förklara för mig.
Ja, nej,
men då måste jag ställa en fråga. Finns det någonting i den nedärvda essensen som inte är biologi, alltså
nej,
gener?
Jag skulle säga det som tillägg. Ja. Jag hade lika gärna kunnat stå biologiskt arv, så hade vi sluppit den här diskussionen.
Ja, okay.
Men det är ju en reaktion på att det finns starka krafter i Sverige och i världen som utgår hela tiden ifrån att det det är bara ens uppväxt, det är bara ens förutsättningar som skapar vem man är. Alltså att man föds som ett tomt blad och sen kan man skriva ner olika recept på det bladet. Med uppfostran och med politik. Och det stämmer ju inte. Det finns ju tunga vetenskapliga bevis på att det här inte stämmer. Men det finns till exempel tvillingstudier där man tar enäggstvillingar som av olika skäl har hamnat på olika platser i livet. De kan till exempel ha blivit bortadopterade båda två. En har hamnat i en rik familj i ett fint område. En har hamnat i en fattig familj i ett mindre välbärgat område. Och det visar sig att båda har samma benägenhet att begå brott till exempel. Höga eller låga benägenhet beroende på vilka det är såklart. Och det finns en massa andra saker. Och den här, att det här ens står med i det här programmet, det står alltså inte under integrationsavsnittet eller invandringsavsnittet eller någonting sånt, utan under kapitlet Sverigedemokraterna och människan, där man just problematiserar den här teorin om ett tomt blad. Så att det, man måste vara lite debil om man missuppfattar det här på riktigt. Och jag tror inte att det är någon som har gjort det. Utan jag tror att de som har spridit den här lögnen, det är folk som har förstått det här men vill sabba.
Nu måste jag svara Dick. Nu är det vi som, nu ska jag ta den kameran. Det är ju Linus och jag som bråkar lite grann om det här. För att, är man inte lite debil om man skriver nedärvd distans ifall man menar biologiskt arv? För att då måste man ju liksom ha väldigt höga tankar om den som läser det här.
Men är du kompis med Mattias på Messenger? Karlsson?
Men
du kan skriva med honom. Ja, för då kan vi bara uppmana. Mattias, kan du förklara det här för Erik och berätta huruvida du är debil och sådär? För
Mattias,
det är jag som har skrivit det här.
Mattias, om du hör det här, jag bjuder på en bira någon gång så får du förklara det här för mig. Men okej, okay,
jag tycker jag har förklarat det redan. Är du debil på riktigt?
Nej. jag tycker bara så här att om man menar biologiskt arv, då är, och det här tror jag ni Sverigedemokrater ångrar. Jag tror att ni ångrar den här formuleringen. Jag tror att
den är ändrad.
Ja, den är ändrad, ja. Precis.
Ja. Ja, men den är kvar inom parentes för att man inte ska tro att vi försöker skyla undan den. Men den är ändrad.
Ja.
Vill du ställa mig frågan, tycker du att det här var en optimal formulering av det här av ståndpunkten i exakt det här ämnet? Då skulle jag säga nej, det hade vi kunnat uttrycka bättre.
Mm.
Så det var absolut, men det är inte det handlar om. Det handlar om att man låtsas att vi faktiskt tycker att beroende på var man är född så har man en så här, oåterkallelig... Alltså det är ju rasism. Mm. Och det står ju i stycket efter att vi tar avstånd från.
Det är
på,
ju det man är ute
det som är så fånigt. Jo, men jag accepterar skälet, om...
Alltså, problemet när jag läste det där programmet första gången då, så var det just den delen som jag tyckte att den där var onödig.
Mm.
Jag tycker det är onödigt att blanda in biologi i ett politiskt program. Men det som egentligen menas, även om man använder massa fina ord här, det är ju det att, eller det Heine menar med hans tolkning, är ju att nedärvdesens är till exempel att man föds blond.
Mm.
Och då är inte assimilation möjlig. Nej. För de som är svarthåriga.
Men då,
det är liksom den, så att vi gör klart vad det här, den här diskussionen handlar om. I Sverige är en stor del av befolkningen blond och det är en väldigt, på hela jorden är det en väldigt liten minoritet som är det. Va? Och flyttar då en svarthårig människa till Sverige så kan ju inte den integreras i ett blont samhälle. För den kommer aldrig bli blond.
Kommer han tycka det? Eller
nej, men det är ju det han är ute efter. Att man måste
ta
det. Och det är där jag menar, där måste man göra då distinktionen. Vad är det som, hur mycket omfattar integration och assimilering?
Mm.
Och det omfattar inte utseende.
Nej.
Alltså man måste ju också där då skärma av vad diskussionen ska handla om. Det handlar inte om längd, utseende, vad man nu skulle kunna ta för olika biologiska faktorer. Det handlar inte om det och det är tråkigt att diskussionen väldigt ofta, precis som, där är ju Heine representant för den allmänna debatten i Sverige, man glider ofta över och vill ha det till att handla om där.
Mm.
Och det är liksom inte det. Assimilation handlar om det sociala och, som vi sa, det offentliga rummet. Där är ju utseende, ålder och allting inte relevant överhuvudtaget. Inte ens inom den då etniskt svenska befolkningen så är den ju också heterogen när det gäller de delarna.
Ja, men det är klart.
Så att det är liksom helt fel Men det har liksom, den politiska retoriken har liksom under årtionden handlat om att göra det till att det handlar om biologi när man pratar om assimilation. Så därför är det viktigt att ta, att nota det han skriver, att den där missuppfattningen fortfarande gäller. Och så försöka hitta mer pedagogiska formuleringar att tala om att assimilation handlar inte om biologi, utan det handlar om det sociala, det gemensamma samhället och sammanhållning som Sverigedemokraterna ofta pratar om. Och det har ju inte heller med hårfärg och längre ålder att göra.
Men, låt mig ta ett exempel där.
Fast jag vill svara på det.
Jag gör det, Linus, för jag trodde inte du ville det. Men nej, då gör du det.
Nej, för jag menar att, för det första så tycker jag vi pratar om två saker. Det ena är folk i allmänhet och det andra är Andreas Johansson Heine. Därför att folk i allmänhet inte begriper det här, särskilt inte om någon propagandist serverar det omskrivet som att titta vad de tycker utan att ha med hela liksom, sammanhanget. Det är inget konstigt. Det är inte folks uppgift att gå omkring och förstå sånt. Men det här är en skärpt människa som, åtminstone vad jag sett, även om han är så långt från Sverigedemokrat som möjligt som går, har han alltid haft en väldigt hederlig ton, aldrig farit med osanning och så vidare. Jag tror helt enkelt att det är så här. Att han kanske får rätta mig om han tittar på det här. Jag tror att hans tes i artikeln...
Ja, det är vad jag tror.
Hans tes i artikeln, den skulle kunna stå utan den här felaktiga hittepået som han har hittat på. Men då skulle han vara tvungen att skriva. Sverigedemokraterna har under lång tid varit det enda parti som förespråkat assimilering och varit konsekventa med det, punkt. Och då skulle han få skit av andra murvlar som tycker att du kan väl inte...
Ja, nej, men det jag menar,
den saken vet jag inte, men jag vet att han har missuppfattat allmänna, antingen avsiktligen eller oavsiktligen.
Ja, den allmänna debatten så är det så att man gör en koppling mellan assimilation och rasfrågor. Så att säga. Det är liksom två helt olika saker och det måste man bli bättre på att försöka förklara från oss som vill kunna diskutera detta på ett vettigt sätt.
Tumregel är ju att en person som adopteras från var ni vill ifrån i ung ålder till en svensk familj, en villaförort i Bromma, är ju assimilerad per automation. Det är ju en svensk. Och vad är tvång, vad är de här hemska tvångsgrejerna i det? Och varför tycker jag då som rasist i de citationstecken att han är svensk? Jo, därför att jag inte är det.
Nej.
Alltså, vi måste ändå vara ärliga mot varandra här och säga att de yttre attributen har betydelse. Jag kan ta ett exempel med mig själv. Jag har ju varit en inbiten hårdrockare som alla ni som lyssnar på podden vet om.
Är du inte nu?
Jo, men jag har varit det precis, sedan tidigt 90-tal. Mm. Och det här är liksom en väldigt central del av mig som person. Men under början på 00-talet så var jag ute en hel del runt Stureplan i Stockholm och var klädd ungefär så här. Det här var ett incitament för er som lyssnar att faktiskt titta på YouTube-kanalen också. Och då började jag prata med någon där och liksom började prata om mitt brinnande intresse för hårdrock. Liksom. Och först sa de, nej, men Erik, du är inte hårdrockare. Och det visar liksom att det är väldigt svårt för mig att gå klädd i kavaj och pochett och liksom försöka övertyga någon.
Nu pratar du om
fördomar. Men att jag skulle passa in i bland en grupp hårdrockare. Mm. Det är mycket lättare för mig då att klä mig i skinnpaj och slitna jeans. Mm. Det är mycket lättare för den gruppen då att ta till sig. Ja, men det är klart att han är hårdrockare. Mm. Här kommer det då... men låt säga att jag skulle ta på mig en palestinasjal. Jag skulle liksom inte, jag skulle kanske utseendemässigt passa in bland era politiska motståndare, men jag skulle inte ha hjärtat där.
Det vet man aldrig med dig, men
ja. Jag blev ju uthängd som vänsteranhängare på Sverigedemokraternas YouTube.
Om man blir uthängd för att en anonym person skriver någonting.
Nej, det är sant. Men du förstår vart det vill komma. Så att det här är ju känslig materia.
Ja, men alltså, nu pratar vi om helt olika saker.
Nej, det gör vi. Jo, jag kommer inte till punkt för att du avbröt. Men du förstår inte vad jag...
Nej, men det vill komma.
Ja, lite lätt.
Lite lätt.
Hur som helst, så alltså, om en grupp kommer från en viss del av världen och har ett visst utseende. Och 99% av dem vill idka bönutrop. Då är det väldigt svårt för den lilla procenten som inte vill det att assimilera sig. Mm, därför att alla har ju, och det är ju fördomar. Jag skulle inte säga att det per automatik är rasism, utan det är ju fördomar. Man tittar på hela gruppen och säger att okay, men han vill också ha massa bönutrop här och han har säkert flera fruar hemma och så vidare. Men det vill ju till då att de som han träffar, som han vill assimilera sig med, kan liksom titta bortom de yttre attributen.
Mm, fast,
jag måste säga, man kan inte helt blunda för
yttre. Nej, men det är ju helt rätt. Mm. Men du kan ju inte blunda för att du tycker att människor med svåra hälsoproblem som väger 200 kilo för mycket kanske borde göra någonting åt sin vikt. Alltså alla yttre attribut triggar ju saker i ditt huvud. Det är frågan om det har med politik att göra. Förstår du vad jag menar? Alltså, när det gäller den här frågan som du tar upp, beröringspunkten med liksom, politik i någon mening, så är det ju volymen. Och det är ju den du pratar om, fast indirekt. Alltså har man en väldigt liten andel människor med ett visst utseende som dessutom lätt integreras och så vidare, då blir det kanske inte ett problem hur de ser ut, eller hur? Det är ju inte själva utseendet som är problemet.
Det är alltså utseendet.
Du menar att om man tar in väldigt många människor från en viss region av världen, så blir det automatiskt så att de hamnar i utanförskap, de begår brott och så vidare. Eller det menar jag i alla fall. Och då kommer det bli så att de få, eller den del som inte gör det på något sätt, också blir dömda efter den skalan. Så att
ja,
säga.
Och då har de svårare att assimilera sig. Jag var hemma på middag hos två muslimer för ett tag sedan faktiskt. Kvinnan är ju född som det, och mannen har konverterat för att han ville gifta sig med henne.
Ja, det där känner jag till.
Ja, precis. Och då berättade hon om sin bror som hade sökt jobb och fick inget. Och sen skickade han in då, jag heter Håkan Larsson liksom, och då fick han. Och det är... Jag tycker att det är ett problem, men jag förstår också var problemet kommer ifrån. Så att jag...
Ja, men vi får ta det lugnt där nu lite grann. Det vi ska diskutera här nu är assimilation, och vi kommer in också på fördomar. Det blir lite tungt när man har två så tunga saker som är proppade med kontroversiella perspektiv. Men det jag menar är att fördomar för då någon med en utländskt namn, det är en konsekvens av att vi inte har haft en bra assimilationspolitik som gör att de som kommer till Sverige anpassar sig och förstår vad det är som gäller här och söker jobb och därmed inte har någon social eller ekonomisk avvikelse, då uppstår inga sådana fördomar, utan de här fördomarna har ju uppstått därför att man kört en vänsterns tycka synd om och offermentalitet och nu måste vi lägga ännu mera pengar på den här gruppen. Då har ju den vänsterpolitiken resulterat i att andra människor får fördomar om den gruppen, att den är lägre presterande och så vidare. Va? Så att det är ju en konsekvens av vänsterpolitik, så som jag ser det.
Får jag bara lägga till där? Amen.
Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt bra sammanfattat. Och det motsäger inte heller vad jag sa, så att jag tyckte det var otroligt bra.
Det känner jag från början.
Ibland så är det så att man bara behöver hitta liksom komponenter, hur de hänger ihop.
Mm. Ja, precis. Så att det kan vi konstatera, att det har kommit väldigt många på kort tid och det har utgjort ett problem för alla.
Mm. Och väldigt mycket för dem som ingår i de här minoriteterna som är skötsamma och vill göra rätt för sig. Mm. De drabbas ju väldigt hårt, precis som du var inne på.
Mm. Nu är det dags att avrunda.
Ja, det kanske är det. Ju så tungt ämne det här. Jag vet inte hur tydliga vi har varit, men jag tycker det är en uppmaning till alla att fundera på de här frågorna, tycker jag.
Mm. Ja, vi kan nog inte prata färdigt om dem.
Nej.
Men jag tycker att det ändå är viktigt att förstå att inget parti i Sverige eller ingen politisk kraft att räkna med förespråkar liksom någon sorts tvångsassimilering, utan det handlar om det att de politiker som styr idag, de har ju bett om det här. Det är ju inte så att det har råkat bli så här, utan dels har man haft ett vidlyftigt bidragssystem så att människor har sökt sig till Sverige, inga krav och så vidare. Sen har man gett pengar till de här människornas möjligheter att ha kvar sin gamla kultur. Vi har ju, vi har ju pumpat in miljarder och åter miljarder för att försvåra det här.
Ja, det är ju en sorts segregationspolitik man har fört genom bidragskulturen.
Precis. Mm. Ja. Och det får vi inte glömma det här. Det är liksom inte, för nu kommer de, det närmar sig liksom en punkt när Löfven-gänget och liksom socialliberala sidan kommer att börja berätta, det har de redan gjort, att de har varit naiva, de har inte förstått och så vidare. De har visst förstått, de har gjort det här överlagt, gemensamt och i samförstånd som det heter på juridikspråk.
Ja, precis. Men därmed så slänger jag in en sista jingel. Då var det dags att avrunda för idag och jag hoppas att det här avsnittet kan ha gottgjort lite grann för att det inte blev ett avsnitt i onsdags. Vi jobbar på tekniken, vi hoppas att vi har full kontroll på den inom kort. Nästa vecka, vi vågar knappt säga det, men då ska vi ha en gäst. Vi vågar nog knappt säga med vår otursförföljelse. Så...
Jag tycker att vi bestämmer att vi lovar ingenting.
Vi lovar ingenting. Men vi hoppas att kunna ge er ett normalt onsdagsavsnitt med fungerande ljud och ett fredagsavsnitt med en gäst. Men framtiden får utvisa.
Det som vi lever får se.
Ja, så är det.
Tack Dick Eriksson.
Tackar.
Tack. Linus Bylund.
Tack så mycket.
Och tack till er där hemma som har lyssnat och tittat.
Hej.
Hej då.
Hej.